Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, efter ett par veckors semester säger vi återigen hej och hjärtligt välkomna till ett nytt rykande färskt avsnitt av CL-podden, som alltså är en podcast om Champions League i första hand, men där vi även pratar ekonomi, populärkultur, journalistik och självklart snygga brudar. Det där sista la jag till nu ifall man så att vi inte ska tappa eventuella grabbiga lyssnare. Jag heter i alla fall Christian Dahlström och idag har jag med mig finansmannen och ex-fotbollstränaren Jesper Strandberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Kul att höra din stämma igen, Jesper. Vad har du haft för dig under semestern?
Den gick jäkligt fort alltså. Lite för fort. Så jag är tillbaka på jobbet och krigar. Men under semestern så det blev sätta lilla familjen i bilen och köra runt i södra delarna av landet.
Mm, ja, du har varit i Skåne eller?
Skåne, Småland och lite till. Så det har varit bra.
Funkar bra med lillchippen och köra bil eller?
Ja, men oväntat bra. Jag var förberedd på det värsta, men det gick helt okej ändå tycker jag.
Mm.
Själv då?
Jag har också haft en ganska ospektakulär semester som de flesta. Jag har varit i Trosa, vilket jag tycker var en otroligt vacker stad som jag kan rekommendera. Har du varit där?
Inte stannat över och bott där.
Nej men det var kanon. Och sen så har jag och familjen bott på ABBA-hotellet inne i stan, så det är verkligen hemester. 3+ till ABBA-hotellet tycker jag. Sen har vi varit på några vänners landställe i skärgården en vecka. Väldigt fint ställe som tidigare tillhörde en äldre släkting till dem i familjen som dog för kanske 7-8 år sedan. Över 90 år gammal, som var en så här, väldigt karismatisk industrimogul som jag träffade ett par gånger innan han gick bort. Bland annat just när vi var ute i det här fina huset med inomhuspool och strandtomt och sådär. Då kunde den här karismatiska 90-åringen komma gående helt naken och säga hej. Och jag minns när vi var på våra vänners bröllop för, ja men det var väl också 10 år sedan eller så. Och så vet, slog han i glaset för att hålla tal och han var väl kanske 85 vid det laget. Och så tänkte jag nej, nu kommer den här gamlingen att säga något osammanhängande och så blir det pinsamt och sådär. Men så reser han sig upp och håller ett så jävla grymt tal, helt utan till, bara improviserar, och det var jäkligt coolt. Och nu när vi var där i deras hus så satt jag i bastun där själv och löste lite korsord i en tidning som låg där inne, och då såg jag plötsligt att den som hade liksom börjat fylla i det här korsordet innan mig hade väldigt darrig handstil. Kan bo i Luleå till exempel. Då var svaret norrlänning med så här jättedarrig handstil. Så tittade jag på omslaget på den här tidningen. Då var tidningen från 2010. Så det var den gamle industrimogulen som hade påbörjat men inte gjort klart korsordet. Så det kändes lite högtidligt att liksom göra klart åt honom. En hjärtevärmande historia om du någon gång har hört den, eller hur?
Ja, verkligen. Riktigt fint. Klarar du hela till slut?
Ja, det gjorde jag. Sista knuten var typ sorts rått 8 eller någonting, 3 bokstäver, och EG i slutet var Gina, så hade jag skrivit feg som en råtta liksom. Men det var segråtta. Så då funkar inte det ordet som passerade det där, så att säga. Det var fan är det frågan om, alltså. Men sen så ändrade jag det och så löste jag det. Och ytterligare en hjärtevärmande historia hur semesterhjärnan Christian löser ett korsord. Några korta saker till från semestern. Jag läste Gillian Flynns andra bok Mörka platser, som är den enda av hennes 3 böcker som jag inte har läst. Jag har ju tidigare i podden här rekommenderat hennes 2 andra deckare, Gone Girl och Vassa föremål, men ja, helvete alltså, vad bra hon är. Jag kan verkligen rekommendera Mörka platser också.
Då kan jag hoppa in och berätta om den enda bok jag har läst. Och det var Fredrik Backman.
Zlatan-biografin.
Ja, kul. Igen. Nej, men Fredrik Backman med Björnstad. Den var riktigt bra. Jag har haft den hemma jävligt länge, men det har inte kommit till skott. Men den var jävligt bra och liksom och rörande och angränsat till sport också. Så det var jäkligt. Den kan jag rekommendera, verkligen.
Fan vad kul att vi får lite skönlitterära tips från dig också. Inget avancerat, men jag gillar det.
Baby steps.
Kändisspaningar under semestern också, Jesper. Staffan Olsson på Rörstrandsgatan. John Guidetti och Ludvig Augustinsson på Skansen. Kristoffer Triumf på Kungsholmstrand. Och sen när jag skulle svänga in på Odengatan från Karlavägen med familjen, så kom en liten tjock farbror som såg ut som Mauro Scocco gående på övergångsstället. Det är en jävlig vänstersväng där när trafiken kommer bort ifrån Roslagstull. Så jag blev naturligtvis förbannad eftersom han drog benen efter sig och skrek någonting i stil med flytta på dig fetto Mauro eller sådär. Också lite grann för att det heter min sambo då, som satt där bak, som gillar Mauro Scocco. Och då tittade hon upp då och sa att det var Mauro Scocco. Så att ytterligare en kändisspaning. Och sen i Norrtälje såg jag Daniel Adams Ray, som för övrigt en gång försökte blåsa mig när jag jobbade på Statoil Jarlaplan här i stan. Har jag berättat om det?
Jag har nog svagt minne av det.
Okay, han kom in och sa att han hade bokat en hyrbil, det var typ midsommar eller något sånt där, när det alltid var fullbokat. Han hade med sig någon snygg tjej så där och ville spela lite street smart, tror jag. Men det blev ingen bil för honom den gången, utan han fick använda sina spinkiga ben som fortskaffningsmedel även resten av den dagen, kan jag meddela. Jesper, det blir ett ganska lökigt avsnitt idag. Det blir ingen Patreon-del heller, vilket innebär att jag inte heller tar betalt av patronerna idag naturligtvis. Jag hoppas att ni tycker att det är okej att vi gör på det här sättet för att hinna med ett avsnitt nu idag när CL drar igång och jag egentligen har en massa annat att fixa med. Det första jag tänkte vi skulle prata om idag, Jesper, innan vi kommer in på CL-matcherna, det är ju det besked som Arsenal gav i veckan i onsdags, nämligen att man avskedar 55 anställda i klubben på grund av covid-19-ekonomin. Såg du det?
Ja, jag läste det häromdagen.
Mm. Så här skrev de i ett pressmeddelande i onsdags, för de som inte har sett det, min egen översättning då. Det är nu tydligt att vi kommer att möta mer betydande och ihållande minskintäkter än vi alla hade hoppats. Nuvarande prognos är att vi inte kommer att ha fans tillbaka på Emirates Stadium i början av nästa säsong, och fans kommer bara att kunna återvända i begränsat antal efter det. De globala ekonomiska prognoserna är också mycket negativa. Detta kommer att påverka våra fans ekonomiska situation, de pengar som företagskunder måste kan spendera på sponsring och möjligheterna för tv-bolag att investera i tv-rättigheter. Slut citat. Och vi har ju pratat om det här länge och ofta, Jesper, att de här ekonomiska effekterna på klubbar är så mycket värre än de flesta verkar ha insett än. Även fast spelarna i Arsenal då, undantaget Mesut Özil, som jag förstått det, har gått ner i lön, så klarar klubben inte sin ekonomi helt enkelt. Och nu ska spelartruppen enligt David Ornstein på The Athletic har lackat ur och ifrågasätter klubbledningen då, eftersom de gick ju ner i lön just för att undvika det här. Så vi får väl se vad som händer. Men vad tänker du om det, Jesper?
Ja, men det är inte bara just det som du säger här som påverkar de här reaktionerna som har kommit, utan det är ju väldigt mycket snack om att Arsenal är i förhandlingar med till exempel Willian från Chelsea och erbjudit honom en jättelön och har andra nyförvärv på väg in som såklart kommer kosta pengar och reaktionerna är väl att liksom att ni värderar ett nyförvärv mer än vad de här 55 anställda är värda. Och jag förstår reaktionerna helt och hållet. Och det är ju jäkligt. Vi ser ju det här i Sverige också med klubbar som permitterar sina anställda. Mm. Men ändå går och gör jättevärvningar.
Mm.
Med ekonomier som borde vara sämre än de här klubbarnas.
Mm.
Så det är rörigt och man kan förstå reaktionerna, de negativa reaktionerna från både fans och andra som bryr sig om klubben.
Mm. Ja, jag tycker det är klurigt och vad man ska tycka om det där. Alltså, Willian-exemplet är ju, han är väl free transfer då, så att jag menar, även om han får en fet lön så är det väl någon form av budget tänk där med, så alltså jag menar det är ju trots allt fotbollen på planen som gör att även de andra anställda som får vara kvar kan ha sina jobb, så att det, jag tycker att det är svårt att veta vad man ska tycka om det där. Alltså jag hade kanske tyckt att det var värre om de hade köpt någon spelare superdyrt. Ja, klurigt det där, men du, angående Mesut Özil, så vet ju lyssnarna att det inte är min favoritspelare på plan och till stor del är det ju fortfarande hans sjuka kontrakt från 3-4 år sedan som håller tillbaka mycket av Arsenals utveckling, tycker jag. Det är ju inte hans fel då, utan klubbledningen som gav honom det här kontraktet, men satan, alltså vilken värdelös investering det kontraktet var.
Men det är ju svårt att vara. Man kan alltid vara efterklok, men skrev han inte på det kontraktet när han liksom satte assistrekord och var hur bra som helst i Premier League?
Alltså var han verkligen det? Alltså assistrekordet minns jag, men jag tyckte väl, som jag minns det, eller om det är en efterhandkonstruktion, att han kändes ganska liksom loj och, eller han var ju betydligt bättre i alla fall, men att ge honom ett så långt kontrakt och med den, alltså den lönen var ju gigantisk redan då, man liksom höjde på ögonbrynen. Men det var ju också lite grann situationen som den var där då, de var på nedgång, de behövde ha en, liksom ha kvar en stjärna i klubben, de hade väl, Alexis Sanchez hade väl lämnat om jag inte missminner mig. Ja, det var i alla fall, kändes liksom viktigt för dem uppenbarligen att ha kvar en riktigt bra spelare i klubben, men jag tycker fortfarande att det var en sinnessjuk prioritering även då, att genom ett så långt och så otroligt stort kontrakt, men det är möjligt att jag minns fel så här i efterhand. Men jag tänker, jag är lite kluven till det här att han inte gick ner i lön. För först så tänkte jag liksom att han, alltså han verkar riktigt oskön som inte fattar att saker och ting går åt skogen. Att han behöver dra sitt strå till stacken i klubben. Men sen om jag tänker efter så tycker jag väl att det dels är ganska sjukt att man inte har någon slags liksom force majeure-klausul i de här enorma kontrakten. Vilket i och för sig gissar kommer bli vanligare framöver. Men det hade jag bara gissat fanns från början, att de matcher blev inställda och sånt där. Så, det har vi pratat tidigare om, att liksom force majeure eller liknande klausuler gör man väl i liksom alla stora affärer. Men sen så tänkte jag också på att i andra änden av det här kontraktet sitter ju Stan Kroenke, som är en av världens rikaste människor, som är kanske 100 gånger rikare än Mesut Özil. Så jag menar, varför ska Özil ta det ekonomiska ansvaret i en sån situation och inte Stan Kroenke? Vad tycker du, Jesper?
Jag kan hålla med. Klubbarna tjänar ju extrema pengar och har gjort så i många, många år. Och deras ägare sitter och är och mår jävligt gott. Sen är det klart att de får ta en smäll också med minskade intäkter och minskade resultat. Men ja, kanske borde ansvaret ligga ännu mer på dem att täcka upp i sådana här situationer när de faktiskt har köpt det här som en investering.
Ja, precis. Jag tycker att det är klurigt. Sen så drabbar det ju ingen fattig i slutändan ändå, just mellan de två, så att säga. Men det är ju synd att det drabbar vanliga, hedliga arbetare i klubben och så vidare. Du, några korta saker innan vi pratar om matcherna. Roma verkar ju slutligen ha bytt ägare till Friedkin-gruppen från Palotta, så en ny amerikansk ägare. Vi får hoppas att det går igenom den här gången, men det verkar som att det är helt klart den här gången. Iker Casillas har gått i pension, Jesper. Han har flest matcher i CL genom historien, flest hållna nollor någonsin. Och David Silva verkar vara helt klart för Lazio, vilket ju känns som ett roligt och intressant klubbyte. Roligt att han inte försvann iväg till Arabemiraten någonstans. FFP-domen för City kom ju precis efter vårt senaste avsnitt, och det ska vi naturligtvis diskutera i kommande avsnitt, men inte i dagens lökiga avsnitt. City har även gjort klart med Ferran Torres för ynka 25 miljoner pund och någon ungdomsspelare som gick åt andra hållet, och dessutom med Nathan Ake för 41 miljoner pund ungefär. Lite osäker på övergångssummorna där. Är det någonting av det här som du vill plocka upp och säga någonting om innan vi går in på matcherna? Själv måste jag säga som sagt att jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot att se David Silva i Lazio nästa år. Det tror jag kan bli riktigt bra.
Ja, jag håller med om David Silva. Det känns som att han har fortfarande mycket kvar att ge, och det ska bli jäkligt kul att se honom i ett Lazio som har tagit väldiga steg varje säsong i princip. Mm. Får se om de tar ytterligare steg nästa. Och sen gick ju City, ja, så fort de fick papper på att domen var uppriven, så då spenderar man lite till. Och men de här transferna som de har gjort känns väldigt bra och förnuftiga, måste jag säga.
Ja, verkligen. Verkligen. Det kan säkert komma någon eller två till värvningar från Citys håll innan den här sommaren är slut, men det känns ju som en väldigt lovande början för dem. Vi fortsätter, för det är ju matcher på gång, Jesper. Och lottningen gav ju att de kvartsfinalklara lagen hamnade på ena sidan av trädet, där vi alltså har PSG, Atalanta, Leipzig och Atletico Madrid. Sen resten av lagen där returerna alltså ska spelas är Real Madrid, Manchester City, Lyon, Juventus, Napoli, Barcelona, Chelsea och Bayern München. Så det är väldigt tunga lag på den delen av trädet, så att säga. Ikväll spelar Juventus mot Lyon och Manchester City mot Real Madrid. Juventus ligger ju under med 0-1 som ni minns, och matchen spelas på Juventus Stadium i Turin. UEFAs förväntade startelva tänkte jag att vi kunde dra lite snabbt här. De lyder som följer: Chesney i mål, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alexandro i backlinjen, Bentancur, Pjanic, Rabiot på mitten, Bernadeschi, Higuain och Ronaldo på topp för Juventus. De Chilio, Khedira och Douglas Costa är skadade och borta, medan Dybala är osäker. Lyon då med Lopez i mål, Denayer, Marcelo, Marsal i trebackslinjen, Dubois, Chakiré, Guimares, Aouar, Cornet på mitten, Depay och Dembélé på topp. Och de har Kone skadad samt frågetecken på Marcelo och Tete. Memphis Depay, Jesper, hade ju inte spelat den här matchen om den hade gått i februari då, för då var han skadad, men nu är han alltså tillbaka. Hur viktigt tror du att det är för Lyon, och hur tror du att det går ikväll?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tror att det är väldigt viktigt för Lyon och alla spelare de kan få tillbaka är väldigt positiva. Och Depay har ju varit duktig sedan han kom till Lyon. Ingen question about it. Men jag tror ändå att om Juventus kan liksom hitta tillbaka till lite stabilare försvarsspel som de ändå har haft nu på våren eller början på sommaren när de drog igång igen, så tror jag att Juventus ändå klara här.
Ja, nu har de ju De Ligt tillbaka i backlinjen i alla fall, och efter hans väldigt skakiga start så har ju han varit nästan bäst i mitt försvaret där, så det är väl en väldigt positiv nyhet, eller vad säger du?
Ja, verkligen, och så slipper vi den här Rugani som ja, han är inte på min vad säger man?
Favoritlista, nej. Nej, ni slipper De Chilio och Rugani. Låter lovande.
Det låter väldigt lovande.
Real Madrid då ska ju försöka vända 1-2 på Bernabeu, där City väntas ställa upp med Ederson i mål, Walker, Fernandinho, Laporte och Joao Cancelo i backlinjen. Sen De Bruyne, Rodri, Gündogan på mitten, Mahrez, Jesus och Sterling på topp. Aguero är skadad och Mendy är avstängd. Real väntas ställa upp med Courtois i mål, Carvajal, Varane, Eder Militao och Mendy i backlinjen. Sen Casemiro, Kroos som sittande mittfältare, Modric, Hazard, Vinicius Junior och Benzema på topp. Ramos är förstås avstängd här. Marcelo är tveksam. Både Modric och Valverde blir för övrigt avstängda i kvarten vid gult kort ikväll. Man möter alltså Juventus eller Lyon i kvarten ifall man skulle lyckas vända på det här underläget. Men du, visst känns det som att Real Madrids chanser att vända på det här har förbättrats rätt mycket sen nedstängningen, eller hur resonerar du?
Ja, men Real Madrid känns jäkligt stabila och solida bakåt. Nu är det ju extremt tungt att tappa Ramos. För han har ju varit ruggig och även gjort en hel del mål på straffar och så vidare. Nu sen vi återupptog fotbollsspelandet. Och sen att Aguero är tveksam.
Han är out.
Ja,
det är enligt UEFA i alla fall. De har väl haft fel någon gång tidigare, men det brukar vara väldigt tillförlitligt.
Ja, även den är ju, tycker jag, är tung för City, för jag ser inte vad heter det?
Jesus
ta den stora roll som Aguero har. Så jag ser Real Madrids chanser som ganska stora att göra ett mål och vinna på en 1-0 och gå vidare.
Men de vinner ju inte på 1-0, de torskade ju med 1-2 på hemmaplan, så de måste göra 2 mål.
Sorry, på hemmaplan. Ja, men jag är pro Real Madrid ändå. De känns, som jag sa, jävligt stabila och jag tror att de löser det här Och de är ju under Zidane och innan Zidane i liksom, CL är ju deras tävling liksom.
Mm. Ja, det ska bli spännande att se faktiskt. Det känns ju som sagt mycket mer ovisst nu än det kändes för bara några månader sedan. Sen har vi alltså Barcelona mot Napoli och Bayern München mot Chelsea redan imorgon. Bayern har Pavard borta, vilket talar för att Kimmich kommer ta högerbacksplatsen och Thiago då går in på mitten. Jag tycker det känns rätt lugnt för Bayern får man säga. Napoli då har 1-1 från San Paolo och den här matchen kommer att spelas i Barcelona trots coronautbrottet där. Insigne är osäker fortfarande inför den matchen, men det senaste jag läste nu på morgonen är att han tränar allt bättre och eventuellt kommer att till och med kunna komma till start som jag förstod det. Men det känns ändå som en väldigt oviss match, eller vad säger du?
Jag är ganska övertygad om att Barca tar det här. Man har ju ett bra borta resultat att gå på, vilket innebär att Napoli inte kommer kunna lägga sig i försvarsspel och kontra, utan de, eller det är klart de kan, men jag tror att Napoli kommer behöva öppna upp sig och inte spela 100% solitt. Och jag tror att Barcas individuella kvaliteter kommer räcka i det här mötet.
Mm, ja, vi får väl se. Sen har vi ju i nästa vecka kvartsfinaler som spelas i Portugal då. Och det börjar på onsdag mellan Atalanta och PSG och sen Atletico mot Leipzig på torsdagen. Sen de andra två då på fredag respektive lördag. Angående Atletico mot Leipzig, Jesper, så är det ju så att Leipzig kommer att få klara sig utan Timo Werner, såg jag. Jag har missat att det var så att han i och med övergången till Chelsea valde att inte spela klart CL-slutspelet med Leipzig. Det är ju ett monumentalt avbräck för Leipzig, eller vad tänker du?
Ja, det är ju självklart ett avbräck för Leipzig, och jag funderade lite på det när övergången blev klar, ifall den skulle genomföras på en gång eller väntas till säsongen var helt 100% avslutad, men tydligen så sker det på de vanliga övergångsdatumen som vi har haft de senaste åren och inte på efter CL till exempel. Men jag tror ändå att Leipzig, de har jäkligt många snabba, rappa, unga, tekniska spelare som kommer kunna fylla Werners plats, även om hans liksom, målfarlighet kommer saknas, absolut.
Ja, men det är ju han som stoppar in bollen i mål allt som ofta. Så har de ju haft lite turbulens där med Rangnick också som fick foten häromdagen. Såg du det?
Ja, jag såg att han fick det, men är det på grund av hans flörtande med Milan?
Ja, det tror jag. Jag är osäker på om det är uttalat att det är så, men outtalat så är det nog ganska klart att det är så. Så att de kunde ju haft en bättre uppvärmning inför den här matchen i alla fall, det får man väl ändå medge. Men Atalanta,
hur blir det där nu med Milan, med Rangnick, när man ändå avslutade säsongen väldigt
bra? Nej, men Pioli har fått nytt kontrakt, så att det är helt off, så att Rangnick har blivit arbetslös. Det är kontentan av hela den konstiga historien. Han gick ut häromdagen, Rangnick, och sa att han hade tyckt att det var hade känts konstigt att ta över när det gick så bra nu efter uppehållet, och liksom att fansen inte skulle tycka att det var kul att han kom in då och sådär, så att det lät väl vettigt, även om jag tyckte att det vore lite spännande att få in Rangnick. Så tycker jag personligen att det kändes skönt att Pioli fick ett nytt kontrakt eftersom det hade gått bra. Men du, det är inte Milan-podden utan det är CL-podden, och Atalanta mot PSG tycker jag känns som en av de mest spännande matcherna i hela slutspelet. vi har ju håsat Atalantas chanser att vinna turneringen till och med, ja, med viss måtta ändå, men att vi gav dem 10% sannolikhet eller något sånt där. Och nu har man dessutom i PSG-skador på Verratti och Mbappé. Osäkert om någon av dem kommer att kunna spela på onsdag. Thomas Meunier är borta definitivt. Och Cavani har också lämnat klubben. Men det är ju trots allt, Jesper, Ilicic som är den stora storyn här. Han ska alltså må psykiskt dåligt, om ni inte har hängt med, efter att hans fru har varit otrogen mot honom. Han är med i Atalantas trupp, men det finns inte mycket som talar för att han kommer att spela. Och det tycker jag känns förfärligt. Väldigt, väldigt tråkigt. Framförallt för han själv. Det är förfärlig historia alltihopa. Det talas om att han har blivit deprimerad och vill lägga av med fotbollen helt och hållet och sådär. För själva fotbollssidan av det hela, så att säga, så för er som inte följer Serie A så noga, så är ju det här kanske hela ligans bästa spelare den här säsongen tillsammans med Immobile och några till. Så det är ju ett monumentalt avbräck för Atalanta, som jag tror faktiskt minskar deras chanser att vinna mot PSG rätt avsevärt ändå. Han ska tydligen vara en viktig person i laget, i omklädningsrummet också, så där. Hur tolkar du hela den här väldigt tråkiga soppan, Jesper?
Alltså, först och främst, var det inte också att han blev så jävla berörd av det som hände i Bergamo med corona? För det var ju epicenter i Italien, att det var så jäkla många som dog, det var likkister och vad säger man, begravningsbilar som körde skytteltrafik, och att det var liksom det som fick honom att åka hem till hemlandet och väl där komma på sin fru otrogen.
Det är möjligt att du har rätt. Det har faktiskt inte, det låter ju rimligt.
Så det var liksom sak på sak som gjorde att det blev alldeles för tungt för honom.
Fy fan alltså. Och,
alltså, jag var ju lite inne på Atalanta när Mbappé åkte på någon ruskig tackling här, ja, för någon vecka sedan, och ser ju ut att missa matchen. Men, och med Cavani borta, som du säger, och Verratti verkar vara tveksam. Så jag började liksom blicka mot en Atalanta-upset, och det hade varit jävligt kul. Men precis som du är inne på, så slår Ilicic frånvaro otroligt hårt mot Atalanta, och nu är jag inte lika hoppfull. Men jag tror ändå att Atalanta har chansen. De har fortfarande jäkligt roliga bra spelare som kan göra det liksom, och PSG har ju inte spelat sen de lirade väl fransk cupfinal här mot Lyon i helgen, men innan dess har ju de haft ett långt uppehåll i och med att franska ligan avbröts. Mm. Så men jag hoppas och vill tro på Atalanta här ändå.
Ja, men vill tro på dem. Det gör väl, okay, gör väl alla människor med ett hjärta i kroppen hela tiden. Men men du övertygar mig ändå att hålla fast lite grann vid Atalanta, men det kändes ju jävligt typiskt att det skulle ske något sånt här totalt oväntat när de har den här gyllene chansen och hamnat på den här sidan av slutspelsträdet och så vidare. Nej, det kändes tråkigt. Du, det blir alltså bara ett kort och lökigt program idag, som sagt. Vi stänger igen butiken nu och tackar ödmjukast för visat intresse. Vill du lägga till någonting innan vi säger hej då, Jesper?
Nej, men jag kan bara säga Forza Juve, och sen jobbar vi sista arbetstimmarna nu innan helgen.
Mm, snyggt. Ta hand om er där ute, hörni. Ciao.
Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.